Om vi börjar med att titta på min första presentation om grundläggande med det här med överlagring av routingprotokoll. Om man tittar på en grundläggande om vad en routingprotokoll är idag, eftersom ni har kommit hit så hoppas jag att ni i alla fall har någon sorts grundläggande kunskap om det. För mig i alla fall så är det givet en viss destination vilka av mina grannar, mina närliggande routrar eller noder ska jag skicka det här paketet till för att få det komma vidare. Och vilken väg jag väljer kan jag då påverka genom att lägga olika attribut på det här, och det är väl inget konstigt egentligen. Det har alltid varit så, det är till och med väldigt användbar finess i det här. Så vi kommer att se dock, så kan det här kanske spåra ur lite och bli lite väl avancerat ibland. Routingprotokoll har också ofta till uppgift att distribuera den här informationen, den vetskap jag har om vilka noder jag kan nå vilken väg och vad den här kostpåverkningen är, det vill säga hur jag påverkar mina rutter i vägval. Distribuera all den här informationen till alla andra noder i nätet så att alla kan göra likadant vägval. Det här är den ganska traditionella definitionen av routing så som vi alltid har sett den. De klassiska routingprotokollen som vi använder oss av är BGP för extern routing, det vill säga mellan olika ISP:er, mellan för ett nät som har fler leverantörer för att kunna nå olika vägar ut, det vill säga mellan två autonoma system, inget konstigt, det tror jag alla känner till. Det finns routingprotokoll för intern routing in i ett nät, OSPF, ISIS, EGRP och så vidare. Och jag tänker inte säga så mycket mer om det, bara att nu alla känner till det. Dagens internet är till ganska liten del beroende av de sistnämnda av routingprotokoll internt i nät. Det är klart att om en stor operatör har problem med sin interna routing, så det är klart att de kunder som är beroende av operatören kommer uppleva ett problem och man kommer att märka det här. Men generellt sett så kommer de problemen väldigt sällan att propagera vidare till internet, och de kommer väldigt sällan att påverka internet som en helhet. Däremot, vårt kära routingprotokoll BGP har vissa andra egenskaper som gör att det snarare tvärtom. Ett väldigt litet fel kan propagera väldigt långt. Klassiska exempel är AS7007 som hände någon gång i slutet på 90-talet, där en liten ISP i Florida bestämde sig för att annonsera hela den globala routingtabellen som de tillhörde dem själva, vilket gjorde att de fick väldigt, väldigt mycket trafik och alla andra fick väldigt lite trafik. Vi har flera liknande incidenter i Sverige på de knutpunkter som just nu jag jobbar för bland annat. Det är så att ju längre tid som går från det här, desto lättare folk glömmer bort det här och inte tänka på det. Vi faktiskt är ganska sårbara för hur stabilt BGP är. BGP som sådant innehåller ingenting som gör det här stabilt. Det finns en annan finess i det här som finns olika variationer på, som först upptäcktes eller dokumenterades av Abba Huy och Craig Leibowitz, som heter BGP Invalidation Problem. Det vill säga, så som BGP är uppbyggt så skickar ju det, så fort en routrar räknar ut den bästa BGP-tabellen så skickar den till alla andra routrar. Det vill säga en router som just hade redan kommit till slutsats är tvungen att börja räkna om samma slutsats en gång till. Jag ska inte prata så mycket om det här, men det är ett ganska, när man börjar titta närmare på det här så finns det betydligt mer i det här, i det sätt som BGP är uppbyggt, som gör den här saken värre. Vi i någon bemärkelse som internetanvändare bestämde oss att vi skulle lägga till en massa mer funktioner i våra routingprotokoll och i vårt internet. Vi skulle bygga MPLS-nät för traffic engineering och för VPN, och allt det här var jättebra. Traffic engineering betyder att om jag hade en överfull länk så kunde jag nu få kunder som faktiskt betalade för att få sin trafik droppad. Eller så försökte jag skicka ännu mer paket över den överfulla länken och lägga till 32 bitar på varje paket. Man kunde också bygga VPN med sig på det här eller på andra tekniker, både nivå 2 och nivå 3 VPN. Och kunder ville ha det här och tyckte allt det här var bra, och vi skickade med en duo och allt möjligt annat. Allt det här försökte vi då bygga ihop, försökte få in det här i vårt internet, försökte få det här att hänga samman på något sätt. Och alla de här protokollen, de här nya sakerna vi beskrev, framförallt den här traffic engineering och VPN, behövde sin egen topologiinformation. Om jag ska kunna ha ett protokoll som lastbalanserar hela mitt nät, så krävs det att den protokollet har en ganska god uppfattning om hur topologi ser ut just då. Det vill säga att protokollet måste detektera ett fel på en länk, det måste detektera vilka länkar som är framkomliga, till vilken kostnad och så vidare. Precis på samma sätt som ett traditionellt routingprotokoll har gjort i alla tider. Och dessutom så börjar man också komma fram till att de här VPN-tjänsten, de blev ganska stora helt plötsligt. Det är inte så hemskt roligt att konfigurera en 200-300 noders VPN. Om ni någonsin har försökt göra det, så kan jag säga att det inte alls är speciellt kul. Och det här tyckte hon också, det vore väldigt bra om det här VPN:et också kunde ha en topologiinformation. Du säger om min VPN-länk gick ner så kanske det fanns en annan VPN-tunnel jag kunde använda och hoppa via något annat kontor eller någon annan tunnel. Och allt det här betydde att vi egentligen hade två eller flera nivåer av överlagrad topologiinformation. Vill man göra det här ännu värre, vilket jag ändå tagit upp här, men då kan man titta på det som folk håller på genom optisk, alltså transmission och transport, där man har kopierat en del av routingprotokoll från internetnivån eller från IP-nivån, och så börjar man dessutom rota färger och SDH-länkar och saker i det här. Och de har också ett behov av topologiinformation. Vilken färg är tillgänglig, vilken SDH-väg finns och hur belastat det här TRIB-kortet och så vidare. Alla de här nivåerna kräver sin syn av topologin. Och eftersom vi människor är ganska lata av oss, och framförallt så tenderar jag att just internettekniker är väldigt lata, så gick man förstås ner för den minsta motståndets väg. Om vi nu hade all den här topologiinformationen och behovet, varför inte använda den bästa källan för topologiinformation vi har, det vill säga de routingprotokoll som redan finns och som redan sitter med den här kunskapen. Och det gjorde man väl till viss del på många orsaker. Dels därför att det var något som fanns. Vi visste hur vi kodar det. Vi vet hur det beter sig. Vi kan konfigurera det. Och allting var fyra fröjd. Det här skapades då man genom att en antal existerande routingprotokoll modifierades så att man kan skicka vad för information som helst i dem egentligen. Det finns ingenting som säger att det måste ha topologiinformation i de här spacen. Det säger bara att man ska skicka ett datafält. Vi kunde säkert använda det här för distribution av DNS-uppdateringar också om vi vill. Jag är inte så säker på att det vore så mycket bättre än det vi gör idag. Så vi modifierade våra routingprotokoll för BGP, skapade en multiprotokoll BGP bland annat för att hantera multicast och för att hantera IPv6. Där IPv6 faktiskt i BGP anses som att vara vilket data som helst. Vi ändrade OSPF till att hantera traffic engineering. Vi ändrade ISIS till göra samma sak och så vidare. Vi har ändrat egentligen alla routingprotokoll som finns idag för att distribuera generisk information där den här specifikationen inte säger någonting om det här. ISIS hade ju sig sådana egenskaper hela tiden. Men framförallt så har man byggt in det här i större del och i andra protokoll. För under hösten och under vintern så finns det en grupp inom ITF som heter Operations Directorate. Det är bland annat jag är medlem. Som började en stor diskussion. Ett directorate inom ITF är alltså en grupp, en samling människor som ska fungera som en bollplank och rådgivare till respektive area director. De två grupperna som ger råd till routing och till operations, de här area directors, började en någon sorts inblandad meddiskussion mellan varandra där man, en av de frågor som snabbt kom upp för det, vad är kriterier för att man ska få distribuera en viss typ av information i ett routingprotokoll? Varför är det givet att jag kan distribuera vad jag vill i ett routingprotokoll? Det visade sig att det var inte någon som hade något bra svar på det här. Det finns ingen bra definition om varför jag får distribuera någonting och varför jag inte får distribuera någonting med routingprotokoll. Och det här kom fram till en snabb fråga. Man hade någon sorts vision om att routingprotokoll distribuerar topologiinformation, och då är frågan, var är topologiinformation? Så i den senaste ITF:en i Wien i somras så hade den här routing area ett öppet möte där det här skulle diskuteras och man fick säga vad man ville. Och det var ju ganska kul. En diskussion som skulle ta lite drygt en timme, tror jag höll på i 2,5 timme. Jag ursäktade mig halvvägs med att jag hade mer tid, använde min tid bättre att sitta i baren än jag gjorde att lyssna på det här. Men det som jag kom ur det här var att personer visade sig ha väldigt, det fanns två läger som överhuvudtaget inte kunde förstå varandra. Nu börjar jag förstå vad jag byggt upp, eller undrar vad jag byggt upp det här till egentligen. Men problemet som man såg då, både från den här operations-sidan och från routing-sidan, var då att antingen så ansåg man att det här med att lägga hela in saker i routingprotokoll, det kommer nog sluta ganska illa. Om det inte finns en definition för vad jag får hälla in i ett routingprotokoll, varför får jag inte distribuera routerkonfigurationer med det då? Varför kan jag inte bara göra ett XML-fält av det här? Jag kan distribuera webbsidor eller vad som helst med det här egentligen. Vi har ju ett väl fungerande distributionsmekanism som når alla noder på internet och man kan skicka det här. Och å andra sidan fanns det människor som menar att det här egentligen är ganska bra, för det enda man försöker möta egentligen bara kravet från kunder på att ha enkel implementerade, lätta att använda funktioner och som är lätta att distribuera, och allt det här är frid och fröjd och det här blir mycket billigare och enklare. det visade sig att de här två grupperna överhuvudtaget inte förstod varandra. Till väldigt stor del så var de här grupperna delade mellan leverantörer av utrustning och kunder till utrustning. Åtminstone så som det framställdes i diskussionen. Något som kanske är värt att komma ihåg här då är att självklart var inte alla leverantörer på en sida och alla operatörer var inte på en sida heller. Eller på den andra sidan. Men väldigt mycket hänvisar man till att det här berodde på kunders krav. Leverantörerna sa att man hade byggt in den här överlagrade routing-funktionaliteten för att det var det enklaste sättet att göra det här på. Det var ett kundkrav att göra det här billigt och enkelt. Det var det säkert. Frågan är om det fanns andra kundkrav som stabilitet och liknande saker som kanske hade ignorerats i det här som ingen hade tänkt på förrän diskussionen kom upp. Vid den här öppna sessionen så var det ganska uppenbart att de flesta operatörer i alla fall var väldigt mycket emot att överlagra det här. Och det var också väldigt klart att väldigt många av leverantörerna, eller i ITF representerade mig varken en leverantör eller en operatör, men folk med de olika bakgrunden hade väldigt olika synsätt på det här. Diskussionen kom väldigt snabbt att handla om väldigt mycket hur det här var implementerat. Och en kommentar som sades ofta som jag kommer tillbaka till är: ITF har ingen roll i att säga hur man ska implementera någonting. Å andra sidan kan man säga att om de specifikationer vi skriver och den teknik vi utarbetar gör antaganden om hur saker ska implementeras, kanske vi borde ändra på det också. Så vad är problemet? Internet idag är som jag sa tidigare väldigt beroende av ett enda routingprotokoll. Hur det protokollet är implementerat, hur det är konfigurerat och hur det används kommer att ha stora inom en operatör kan påverka väldigt mycket bland andra operatörer. Precis som vi såg eller som AS-2007-incidenten gav oss, så hade ett litet konfigurationsfel i Florida väldigt stor inverkan på resten av internet. Det hade inte behövt vara så om alla andra operatörer hade konfigurerat sina routrar rätt och faktiskt filtrerat det här, så hade det här varit ett problem. Återigen, alla är väldigt beroende av varandra, att alla har gjort rätt för att det här ska fungera. Och att det fungerar är nog ibland mer tur än skicklighet. Då är frågan, om man har som default att hälla in ännu mer saker och göra det här protokollet ännu mer komplext och ännu mer beroende, tror vi att det blir bättre av det? Tror vi att internet blir säkrare och stabilare och billigare att använda? Jag och många andra trodde att nej, om det som är generellt tillvägagångssätt är att så fort vi vill lägga till någonting så lägger vi in det i BGP och hoppas på att alla har gjort rätt, så kommer vi förmodligen att få en väldigt obehaglig överraskning idag. Precis som jag poppade igång förut. Jag tror att ingenting har någonsin blivit stabilare för att man skrev mer kod för det. Och framförallt så tycker jag inte att dagens routingprogram var världens mest stabila. Min personliga åsikt är att de flesta leverantörer av routrar idag har nog med problem med att få ett paket från interface A till interface B utan att försöka räkna ut hur de ska få det dit också. Ju mer man häller i de här, ju svårare kommer det bli att hålla det här rätt. Ju svårare kommer det bli för operatören att konfigurera det här rätt. I den här debatten som följde så var det väldigt många som påpekade att det här var ett problem i hur leverantörerna gjorde sin utrustning. Ska vi hellre ha nästan mer förtroende för att leverantörerna kan koda det här rätt än vad vi har för att operatörerna kan konfigurera det här rätt? Det kanske säger en del av min erfarenhet. Redan idag så är konvergenstider i routingprotokoll både för BGP och IGP ett väldigt stort problem. I den här BGP Invalidation-studien som Abba och Craig gjorde, så visade man att i 40% av fallen så tar BGP-konvergens mer än 2 minuter. Det här finns det inget botemedel mot egentligen. Det finns saker som gör det ännu värre. Det här är ett best case. Och det här är det internet som vi tänkte att vi skulle köra voice-telefoni mellan varandra på. Så tror vi får tänka om en par gånger. I mitt tidigare jobb jobbade jag för KPN Quest, som var det europeiska dotterbolaget till Quest. Quest byggde om hela sitt IP-nät i USA till att prata, byggde om hela sitt voice-nät i USA till att göra all långdistanstelefoni via voice över IP. Vi kom på det briljanta idén när vi skulle terminera deras europeiska trafik i London via vårt voice över IP-nät. Problemet är att vi var 2 olika AS-nummer. Det enklaste sättet när vi löste det här var att vi satte 2 stycken voice gateways med rygg mot varandra och kör transmission emellan. Det finns en del kvar att göra i det här. Idag kan man trimma ner sitt IGP att konvergera ganska fort. Man har gjort det under 100 millisekunder. Vi kommer ner under 100 millisekunder, vilket är ganska okej. Det är helt okej. Men att lägga på mer funktioner i traffic engineering i termer av VPN discovery och så vidare, som alltså är förslag på hur man idag ska göra routing i BGP. Alltså, hela den här diskussionen kom från att folk på fullt allvar ville lägga in kontrollplanen för VPN i BGP. Det vill säga att man ville ha discovery för vilka VPN-länkar jag kunde nå och skulle distribueras via BGP och en massa annat konstigt. Om vi lägger till allt det här, tror vi faktiskt att det här blir bättre då? Vi var inte helt säkra på det. Ett problem som kommer i det här också är att om jag inte vill använda de här funktionerna då, om jag inte vill, just därför jag är rädd för att det här ska vara en påverka min stabilitet, hur väljer jag då bort att få den här koden exekverad? Hur vet jag att jag inte kör en massa konstig kod som gör VPN-discovery i min BGP-session fast jag inte vill det? Om vi kör det här över samma transportport, samma TCP-port, samma transportprotokoll, så har jag inte den möjligheten. Jag kan aldrig veta det. Jag kan tro på min leverantör, och det gör vi alla. Men jag är inte hemskt säker på att det är något som gör mig, jag ska sova speciellt bra på natten. Alex Sinin, som är en av de här två routing ADs, gjorde en väldigt bra summering av problemet. Han sa, om vi vänder på det här då och säger, vad vinner vi på, det är väldigt politiskt korrekt, han sa, vad vinner vi på att separera allt annat eller flera olika funktioner i två olika protokoll? Det första som han kom fram till var att om det här är, det här blir väldigt tekniskt genomgående, men om de här två funktionerna separeras på två olika portar, så finns det ingen risk för att vi kommer att ha en lägre nivå problem, till exempel socket buffers i operativsystemet på routrarna. Det finns ingen risk att TCP på något sätt skulle göra starvation mellan varandra. Det vill säga, om två funktioner över samma protokoll helt plötsligt försöker bearbeta två olika event och helt enkelt få en race condition mellan sig, så undviker vi det genom att separera de här från två portar. Det finns ingen risk för att vi någon gång måste bestämma oss för vad är viktigare, att göra min VPN discovery eller att göra uppdateringar för global reachability, för global nåbarhetsinformation för BGP. Samma sak, högre upp i protokollstacken, det finns ingen risk för att de behöver tävla mellan buffertillgång och kötillgång inne i de olika processerna. De behöver inte tävla för en det är väl operativsystem tekniskt. Om det här operativsystemet försöker göra scheduling, alltså dela tiden mellan processerna, så finns det ingen risk för att ett av dem kan inom, i och med att alla båda kör inom samma protokolltyp, så finns det ingen risk för att de internt kan tävla med varandra inne i den protokollprocessen. Det finns ingen risk för att de tävlar mellan varandra över nätverket. Om det här är en länk som är väldigt full, kanske väldigt högt belastad med väldigt låg bandbredd, så finns det ingen risk om jag tappar paket. Vilka paket är viktigast att se till att få fram då? Återigen, vi behöver inte göra, den dagen vi måste göra quality of service på våra routinguppdateringar in i vårt nät, så tror vi har ett problem. Och det är lite det som det här ger oss då. Och jag behöver inte heller oroa mig för att till exempel jag får race conditions eller andra tävling och resurser på linjekort och liknande. Det är också troligare att om man delar på två protokoll, så är det mindre risk för att de här kommer att ha ett problem med scheduling, det var det som jag sa tidigare. Om processorn behöver göra dela upp sig till göra någonting annat, så det är större chans att båda processer faktiskt får tid till att exekveras om det kommer interrupt och så vidare, än om båda kör i samma process där processen måste hantera det själv. Om de här två olika processer, så är det också mindre risk att de behöver tävla om minnestillgången inom sin process. Det finns också mindre risk med minneshantering och överskrivning av det här, att de läcker information mellan varandra. Det är också mindre risk att icke-routing-processer ska kunna göra korrupt på det här. Nu i dagens router-operativsystem har faktiskt minneshantering, till skillnad från vissa som inte hade det för inte så länge sedan. Ingen nämnde, ingen glömde. Samma sak med minneshantering. Det finns mindre risker med stackallokering och så vidare om det här är två separata processer. Så vad är motargumentet att göra det här i samma process? De flesta av de som tyckte det här är en väldigt bra idé tycker att återanvändning av kod är en väldigt bra sak. Det är något som uppmuntras, det är något som man alltid har gjort. Det är något som man får lära sig redan i sin grundkurs i datavetenskap, att det här med att återanvända kod är bland det bästa man kan göra. Det är ekonomiskt effektivt och lättare att underhålla. Man behöver bara göra en ändring en gång. De argumenterar också att de här, allt det här som gick igenom just här med risk för processproblem inte är ett problem egentligen, därför att man kan, även om det här går över samma TCP-transport och över samma protokoll, så kan man göra den här uppdelningen mellan olika funktioner på en högre nivå, på en applikationsnivå uppe i routingprocesserna. Vi kan fortfarande få skilda processer. Det som är värt att säga om det här då, det första är ju så mycket att säga om man anser att code reuse är en bra sak, det är det ju för sig. Men det verkar också båda vägar, så att har man en bugg så kommer den påverka två saker istället för en då. Vad gäller det andra argumentet, så är det så att man kan visserligen dela upp processen på en högre nivå, men man är fortfarande beroende av att operativsystemets underliggande nivå faktiskt kan hantera det här så långt. Det vill säga, det påverkar ju bara efter det att det redan har klarat av att hantera alla buffrar på inkommande TCP-sessioner och på inkommande interface-stackar, minneskort och så vidare, linjekort. Och det sista som kom upp då var, man menar att det här är trots allt implementeringsfrågor. Det är ingenting som ITF kan uttala sig om, och leverantörerna av utrustning och programvara har i sin fulla rätt att bestämma hur de tänker implementera det här. Och om de tror att de kan hantera det här, så är det okej för dem. Det är i och för sig säkert sant. Jag tycker fortfarande att det här är ett väldigt dåligt argument. Därför jag tycker att om vi som använder av det här ändå vill ha ett stabilt och pålitligt internet, så måste vi kunna påverka. Vi måste veta hur det här är gjort internt. Man måste kunna göra antaganden om att Det som vi som en standard för routingprotokoll producerar, det är inte en önskan om funktionalitet. Det är faktiskt en standard för hur det här görs. Det är faktiskt en standard om hur det här distribueras och hur det här hanteras. Det finns säkert folk från ITF här som kan säga mer om just den punkten än vad jag kan, men det är min personliga åsikt. Vad är de nästa stegen i det här? Det finns ett design team inom routing area som ska försöka skriva ett problem statement där man ska lista nackdelarna och fördelarna med det här, och försöka lista eventuellt framkomliga vägar. Det vill säga, ska vi dela upp det här i skilda routingprotokoll? Ska vi stipulera mer om hur man får implementera saker om man gör det här i samma routingprotokoll och så vidare? Vad de kommer fram till återstår att se. Det som är klart, som alla har kommit överens om dock, är att om man bestämmer sig för att dela upp det här, så är det unikt för BGP, utan det gäller för både IGP och BGP. Det här måste vara en policy som applicerar för all routingprotokollinformation. Problemet är dock att definiera återigen det här med vad är det som är nåbarhetsinformation egentligen. Det var allt jag ville säga om det. Frågor?